Podplay.
Texas nya abortlag och att USA:s högsta domstol under hösten prövar rätten till abort väcker stor debatt på flera nivåer i det amerikanska samhället. Och en stor del av diskussionen kretsar kring det vägledande abortmålet Roe mot Wade från 1973. Men vem var kvinnan bakom pseudonymen Jane Roe? Och vilken roll spelar abortfrågan i USA:s politiska klimat just nu?
Can't go back. This issue was decided by the Supreme Court in 1973. And every justice that interviewed to be on this court in Trump's term professed to agree that Roe v. Wade is established law. And here they are.
Bort med händerna från min kropp, skanderar demonstranterna på en manifestation för aborträtten i Washington DC nyligen. En av demonstranterna, sjuksköterskan Mary Connolly, säger att vi kan inte gå tillbaka till det som var. Den här frågan avgjordes av högsta domstolen 1973 och varje domare som närvarade då påstod sig hålla med om att Roe mot Wade är en etablerad lag. Och här är vi nu. Ja, abortfrågan står högt på den politiska dagordningen i USA just nu. Och med mig från Washington DC har jag idag DNs USA-korrespondent Karin Eriksson. Hej!
Hej!
Det är en väldigt dramatisk, för att inte säga avgörande, höst när det gäller abortfrågan i USA. Vad är det som står på spel?
Nej, men det är ju huruvida dom som kom för nästan 50 år sedan i Roe mot Wade ska gälla. Och om alla kvinnor i USA ska ha rätt till abort fram till ungefär att så länge som fostret kan, tills det är så att fostret kan leva utanför livmodern. Och det är en viktig höst nu, därför att den här frågan har politiserats så mycket. Det finns så många delstater som försöker stifta andra lagar. Och vi har en högsta domstol som blivit väldigt konservativ, därför att flera domare har bytts ut. Och nu kommer de här målen och olika fallen att komma upp i högsta domstolen i höst. Och så får vi se hur lång tid det tar innan utslagen kommer. Och det gör att till och med att den här klassiska domen Roe mot Wade faktiskt kan undanröjas.
Och att delstaten Texas nyligen förbjöd abort från den fas då det går att spåra hjärtljud hos fostret, det har ju triggat den här egentligen gamla diskussionen om aborträtten i USA. Och mycket kretsar kring den här domen som vi redan har nämnt, Roe mot Wade från 1973. Vad handlade det fallet om?
Nej, men det handlade just om en kvinna i Texas skulle få rätt att göra abort. Och då kom högsta domstolen fram till att kvinnors rätt till abort är i enlighet med konstitutionen. Det är ju alltid det de sitter och prövar om det här gäller för USA:s konstitution. Det man hängde upp det på då var att säga att det är en del av rätten till privatliv som alla amerikaner har. Den här rätten till privatliv, den finns kanske inte uttalad i grundlagen, men den finns där i flera formuleringar som mer eller mindre säger att man har rätt till privatliv. Det vill säga att man har rätt att välja själv. Och det är därför här i USA talar man ju väldigt sällan om pro-abortion eller against abortion. Man säger ju att man är pro-life för livet eller pro-choice för rätten att välja. För det är så mycket rätten att välja, rätten att detta är mitt eget beslut.
Hur används Roe mot Wade-domen i debatt och inom juridiken idag?
Nej, men det är ju målet som allting ska prövas mot. Kan delstater införa lagar som kraftigt sänker tidsgränsen för abort utan att det kommer i strid med den här domen som då är, som vi hörde den här sjuksköterskan Mary Connolly säga, att den är en del av lagen idag. Och det är alltså det som ska prövas hela tiden.
Och den här nya skärpta abortlagstiftningen i Texas, som mycket av debatten har kretsat kring här den senaste tiden, den har kritiserats hårt från väldigt många olika håll. bland annat taxibolag som plötsligt har gått ut och tagit ställning för aborträtten i samband med det här. Och det beror ju på att chaufförer med den nya lagen kan hållas som medskyldiga till illegala aborter då. Hur är den här nya lagen utformad?
Nej, men den är ju speciell där, och på två sätt minst, ja tre sätt ska vi säga. För det första för att den står fast det här att i praktiken innebär ett förbud mot aborter från det att man kan upptäcka hjärtaktivitet på ultraljud. Och det är otroligt tidigt, vad säger man, graviditetsvecka 6. Men om man vet hur graviditet räknas så innebär ju det att det egentligen är kanske 4 veckor efter befruktning så att säga. När de flesta inte ens vet att de är gravida. Man hinner precis få ett positivt graviditetstest och sen så upphör rätten till abort. Det är det första. Det andra är att den då riktar sig inte mot den som gör som kvinnan som gör aborten, utan de som utför eller bistår till aborten. Det är de som kan råka illa ut. Och det tredje är då att vad lagen säger att privatpersoner får rätt att stämma de som utför aborterna. Så att då, och det har man då använt som ett argument för att den inte skulle strida mot Roe Wade. För man säger att det är inte delstaten eller det är inte staten som upprätthåller aborträtten, utan det här handlar om individer. Men vad den har gjort är ju att väldigt många abortkliniker inte vågar utföra aborter i Texas längre.
Och det här exemplet jag nämnde med taxichaufförerna, hur applicerar den på dem? Det är att de blir...
De bistår, om man kör någon till en abort så har man bistått till att den här människan ska kunna göra aborten. Det är det som är, att det är alla som då har bidragit till att den här aborten blir möjlig som kan stämmas.
Och medan abortförespråkare argumenterar för kvinnors rätt i sin kropp och hälsa så finns det också ett starkt motstånd mot aborter och aborträtten i konservativa kretsar. Hur ser det landskapet ut? Vilka är det som är emot abort i USA?
Det vet man att det är en minoritet, men det är en stark minoritet. Många undersökningar visar att det är ungefär 60-40, alltså 60% för aborter och 40% mot abort i USA. Men det som har hänt, tydligaste skillnaden mellan dem där, den är idag, ska man säga, politisk. Att det är man demokrat så är man för aborter. Och är man republikan så är man mot aborter. Så att det har blivit en starkare fråga i den politiska debatten. Vi har ju ett guvernörsval här i Virginia som ligger granne med District of Columbia. Och där är abortfrågan jättestor nu. Det inför den 2 november. Så att den här frågan, det finns många politiker som har nytta av att driva den. Och det märks.
På vilket sätt?
Därför att den engagerade, de vet att det här är ett sätt att mobilisera basen. Här är deras parti, deras väljare eniga. Och politik i USA handlar ju så mycket om att få folk att gå och rösta eftersom valdeltagandet ofta är lågt. Så ju fler du får engagerade desto bättre är det. Och det märker man ju, det här är ju en fråga som engagerar dem jag mötte på den här abortmanifestationen i Washington för bara några veckor sedan. Men det är ju också en fråga som jag vet när jag har varit ute och träffat republikanska väljare i valrörelsen i fjol, att många som tar upp aborter och motståndet mot abort som ett skäl för att rösta på republikanerna. Inte minst de då som egentligen kanske var lite tveksamma till Trump och hans person och hans Twitterkonto. Men de känner väldigt starkt i den här frågan. Så den går väldigt djupt.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Jane Roe, en av portalfigurerna i den amerikanska abortdebatten. Du lyssnar på Studio DN och vi pratar idag om debatten och juridiken kring aborträtten i USA. Karin Eriksson, du bor ju i Washington DC, den amerikanska politikens högborg. Hur märks abortfrågan i din hemstad?
Ja, det är ju politikens högborg. Det är ju också juridikens högborg eftersom högsta domstolen ligger här. Så att det gör att under alla år så har ju människor samlats här i Washington för att demonstrera och manifestera vad de tycker i abortfrågan. Så den märks tydligt här. Nu var det en kvinnomarsch i början av oktober med flera tusen kvinnor och män, ska jag säga, som manifesterade sitt stöd för rätten att välja.
Och när du besöker andra delar av landet, hur märks skillnaden i inställning till just abort? Du var lite inne på det här före pausen.
Nej, men som sagt, det här är ju en fråga som växlar med... Är du i en starkt republikansk delstat så kommer du att möta fler människor som är emot aborter. Och som sagt, det är också en fråga som jag upplever bidrar till stödet för republikanerna, även bland de som då inte är så tokiga i till exempel Donald Trump.
En portalfigur i abortdiskussionen är pseudonymen Jane Roe, som alltså är ett namn till den här viktiga domen Roe mot Wade som vi pratade om tidigare. Jane Roe hette egentligen Norma McCorvey, och jag undrar, kan du berätta lite vem hon var?
Hon var en fattig kvinna från södra USA, Louisiana och framförallt Texas, som hon tillbringade större delen av sitt liv i. Hon var diverse arbetare, bartender, städerska, och hon fick två barn väldigt, väldigt tidigt. Först när hon var tonåring, och sen när hon var 22 så blev hon gravid för tredje gången, och då ville hon inte fullfölja den graviditeten.
Och vad hände då? Hur kom hon att bli den här portalfiguren som jag kallar den i abortdiskussionen?
Alltså, det var faktiskt så att den advokat som hade hjälpt henne att adoptera bort ett tidigare barn, för att alla hennes barn lämnades bort, han satte henne i kontakt med några unga jurister som verkligen ville driva, göra ett fall av abortfrågan. Och då blev Norma McCorvey deras Jane Roe, det fall. De behövde ju hon var verkligen inte det perfekta rättsfallet, men hon var viktig så tillvida att hon hade för små resurser för att kunna göra det som rika kvinnor i Texas gjorde, nämligen åka till Mexiko eller till någon liberal delstat där de kunde få aborter. Så hon var ett fall de kunde driva, men det faktum att hon också blev ett rättsfall gjorde ju att de valde det, att använda henne som fall snarare än att hjälpa henne att få en abort.
Och hon blev väldigt känd för det här och har uppmärksammats mycket i media genom åren. Hon gick ju bort 2017, men under sitt liv så bytte hon vid ett par tillfällen fot i abortfrågan. Hur då?
Ja, i alla fall så hamnade hon på olika sidor i abortfrågan, för att hon var ju först då anonymiserad, hon bröt den anonymiteten ganska tidigt, och när hon blev äldre så kände hon mer och mer att det här är min lag, jag vill vara med, jag vill vara engagerad i det här, så hon sökte sig till pro-choice-rörelsen och till feministerna, och hon var med lite grann. Det finns en advokat som heter Gloria Allred som engagerade sig i hennes fall i slutet av 80-talet. Det finns klassiska bilder där hon, Norma McCorvey, står tillsammans med Gloria Allred utanför högsta domstolen. Men det var många som var många feminister som var ganska skeptiska till Norma McCorvey. Hon passade inte riktigt in där. De uppfattade henne också som inte särskilt pålitlig. Hon hade i intervjuer sagt att den här graviditeten som hon ville avbryta var ett resultat av en våldtäkt, och sen så erkände hon att det inte var sant. Det där spelar ingen som helst roll för rättsfallet, men det blev ju ändå, det användes ju ändå i propagandan mot henne. Så att hon fick inte riktigt vara med. Och sen, alltså i mitten på 90-talet, då jobbade hon på en abortklinik. Hon satt och svarade i telefon. Och då fanns det, det var ju när antiabortrörelsen började bli mer militant, och då fanns det den här rörelsen som heter Operation Rescue, och då listigt så skaffade de en lokal i grannhuset, och därifrån började de sen ta kontakt med Norma McCorvey och fick kontakt med henne. Och då 1995 så kom nyheten som en bomb att Norma McCorvey hade låtit sig vuxendöpa, så hon var nu en del av Operation Rescue. Hon skulle nu argumentera mot aborterna. Och på den sidan fanns hon då, och många uppfattade att hon fanns där fram till sin död 2017. Men sen för något år sedan så kom det en dokumentär där hon medverkar fram till dödsbänden, och där säger hon att nej, men de betalar mig, och så sa jag vad de ville att jag skulle säga, och det var teater, men jag är ju en bra skådespelare. Det vill säga att det här inte hade varit, den här omvändelsen inte hade varit riktigt på riktigt. Och det där har ju sen då blivit jätteomdiskuterat, vad det är sanningen, vilket är sanningen om Norma McCorvey. Det kan man fördjupa sig väldigt mycket i.
Ja, du har också intervjuat pastor Rob Schenck, vars församling då lyckades locka till sig Norma McCorvey på ett sätt eller annat. Och så här sa han om att Norma anslöt sig till dem.
And I was moved that she would, you know, join on our side, but we would treat her like a trophy.
Han säger här att jag var rörd över att hon ville komma över till vår sida, men vi behandlade henne som en trofé, säger Rob Schenck då, något självkritiskt kan man ju tänka sig.
Mycket självkritiskt, mycket självkritiskt. Ja, alltså han är ju idag, säger han, mycket ångerfull över hur de behandlade Norma McCorvey, att hon blev det här priset för dem. Hon var trofén de kunde visa upp. Titta, hon som är centrum för det här, hon säger nu att abort är fel. Och han tycker att vad han visste då var ju att hon var väldigt ambivalent. Och hon hade många tvivel, hon behövde prata om dem. Han är djupt ångerfull att de istället för att skicka fram henne och tysta henne när hon uttryckte hur kluven hon var i synen på aborter, så valde man att tysta ner henne och regissera henne. Han tycker att de skulle ha pratat med henne, lyssnat på henne och sen möjligen också haft ett offentligt samtal med henne, fått hennes perspektiv, tagit in hennes smärta, hennes lidande. Så han är djupt ångerfull till hur de behandlar henne. Han är också ångerfull till mycket av det som han gjorde under åren i de här mer militanta antiabortrörelsen. Och han, man kan säga att när Donald Trump omfamnades av antiabortrörelsen, då valde Rob Schenck att tacka för sig, för det tyckte han var ett sånt ultimata hyckleriet.
Och det här och mycket mer går ju att läsa i ett reportage du har skrivit i Dagens Nyheter som handlar om Roe mot Wade, om dagens abortdebatt och en ny bok också om Norma McCorvey och hennes barn, som det här fallet faktiskt handlar om, som har kommit ut här. Varför fortsätter hennes livsöde att engagera?
Ja, till exempel den här boken, den idén hos författaren Joshua Prigg, den väcktes ju väldigt mycket just för att han insåg för ungefär lite drygt 10 år sedan att vänta, det är världens mest kända abortmål, men det ledde faktiskt inte till någon abort. Det finns ett barn här, en vuxen kvinna som är Baby Roe eller The Roe Baby. Och han bestämmer sig för att söka upp henne och hitta henne så småningom. Och hon har nu också i höst trätt fram och berättat vem hon är. Och det som är slående med hennes berättelse är ju hur det här varit en enorm börda för henne från att hon, när hon var 19, fick veta vem hennes biologiska mamma var och förstå att hon hade en koppling till det här väldigt kända målet, och hur hon sedan under hela sitt liv har värjt sig för att bli någons trofé i det här kriget. Och hon uppfattade ganska starkt att hennes biologiska mamma, att Norma McCorvey sökte kontakt, men att Norma hela tiden ville göra det här för att tjäna pengar och få uppmärksamhet, och att det inte fanns något äkta intresse. Så de träffades aldrig. Och Shelley Lynn Thornton, som den här kvinnan heter, är fortfarande, har liksom, nu har hon berättat att det här ska inte längre vara en hemlighet, men jag har inte med det här fallet att göra. Jag tänker inte låta mig bli ett medel i den här striden. Så det är ju en, men det är klart att det här blir ju så, det här är människorna, vad tycker de människor som har varit berörda av det här målet som det pratas om och om igen? Det är klart att det fascinerar väldigt mycket. Och då kan man ju se författaren till boken, han är ganska säker på vad Norma McCorvey egentligen tyckte, och att hon egentligen tyckte samma sak även om hon bytte sida, nämligen att aborter skulle vara tillåtna under det som man kallar första trimestern, alltså de första kanske 12 veckorna, och sen så inte mer. Det var hennes, det var det hon hade landat i, och det var det hon egentligen tyckte på sin dödsbädd också. Men framförallt så kan man väl säga, tycker jag, när man läser om henne och ser dokumentären och så, att hon blir ju ändå en symbol på något sätt för den här, för argumentet att hon hade rätt att välja själv, att hon var sitt eget liv, rätten att bestämma själv vad hon tyckte. Och jag tycker nog att hennes dotter eller hennes döttrar ger uttryck för, de har alla tre, de finns alla i medierna idag, ger uttryck för samma sak. Det här är dem, det är deras privatliv Om man ska gå tillbaka till vad den här domen säger.
Om vi zoomar ut lite då. Vad händer i abortfrågan i USA just nu? Vad, och här i närtid?
Ja, alltså den första frågan är ju då, gäller den här lagen i Texas? Och det kan man då, det varierar från dag till dag. Justitiedepartementet i USA uppmanade domstol i Texas att granska den, och en domstol stoppade lagen, och sen så kom en högre instans och sa att nej, den ska gälla. Högsta domstolen har faktiskt yttrat sig om lagen i Texas, men det är bara att de har inte granskat den på djupet. De har sagt att den kan tillämpas, men också för att det är tekniskt komplicerat. De har då sagt att de har egentligen inte tagit ställning i själva grundfrågan om den strider mot Roe mot Wade. Men de ska också senare i höst ta upp ett annat mål som gäller, gäller Mississippis lagstiftning, där man vill sänka tidsgränsen till 15 veckor. Och då kommer de göra en mer grundlig genomgång. Då kan man också förvänta sig att de faktiskt, de blir tvungna att hantera den här domen Roe mot Wade. Och ska de upphäva den? Ska de förändra vad den egentligen säger? Det kommer att bli väldigt intressant. Sen kan vi få vänta på utlåtandet under ganska lång tid. Men det är mycket som står på spel nu.
Och slutligen, vilken roll tror du att abortfrågan kommer spela i det polariserade USA här framöver de närmsta åren?
Nej, men det ser vi nu i Virginia till exempel, att det är en av de viktigaste frågorna i den debatten. Den kommer att finnas med i många debatter framgent. Den kommer att finnas med i mellanårsvalet nästa år också. Den har blivit mer och mer politisk, och människor har sorterats i olika partier utifrån vad de tycker.
Tack så mycket, Karin Eriksson, Dagens Nyheters USA-korrespondent.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.